Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. I den här podden undersöker vi vad som är hemligheten bakom den svenska staten, vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Idag vill vi prata om hur de som jobbar i staten utsätts för hot och våld. Och tyvärr är det så många som en tredjedel som säger att hot och våld förekommer på deras arbetsplats. Runt 8% anger att de personligen har utsatts för hot och våld från medborgare under det senaste året. Och det här visar en Novus-undersökning om arbetsmiljön som fackförbundet ST gjorde i maj i år bland 16 000 av sina medlemmar. Den statliga myndighet där hot och våld är vanligast förekommande bland ST-medlemmar är enligt undersökningen Statens institutionsstyrelse. Det förkortas SIS. Och en del av er känner säkert till SIS, men för er som inte gör det så kan man säga att SIS vårdar unga som begått brott bland annat. Och där anger över 80% av de som jobbar där att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. På plats 2 kommer kriminalvården och på plats 3 kommer kronofogden. Och det här är de myndigheter som sticker ut mest kan man säga. Men även andra arbetsplatser inom staten där hot och våld är vanligt förekommande enligt de här enkätsvaren är bland annat spårtrafiken, Migrationsverket, Försäkringskassan, Sveriges domstolar och Statens servicecenter. Och för att prata mer om vilka konsekvenser det får att statligt anställda är otrygga på jobbet så har jag bjudit in 2 experter. Så jag börjar med att säga hej och välkommen till Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Hej!
Hej, varmt välkommen hit.
Tack.
Du och dina kollegor gjorde ju för några år sedan en väldigt omfattande undersökning där ni bland annat tittade på hot och våld mot myndighetspersonal. Kom ni fram till ungefär liknande resultat som STs enkät här kring vilka myndigheter som var mest utsatta för hot och våld?
Det kan man säga att vi gjorde. Och det centrala är ju att myndigheter som har en ingående kontakt med medborgare, klienter, kunder, vad man nu kallar dem, under lång tid, som fattar ingripande beslut om deras frihet och handlingsmöjlighet, de möter flest påverkansförsök. Vår ingång var ju, jag jobbar ju på en forskningsenhet som intresserar sig för ekonomisk och organiserad brottslighet, så vår ingång var inte riktigt arbetsmiljö och hot och våld, utan vi var intresserade av hur påverkas myndighetsutövning i Sverige. Och vi har med även trakasserier som är klart vanligare påverkansform än direkta hot. Så där var, de siffrorna var ännu högre. Men man kan säga att resultaten gällande hot ser likartade ut.
Just det. Och vi kommer återkomma till flera av de sakerna som du nämner där. Jag vill också välkomna Thomas Fröstberg som är ombudsman på fackförbundet ST. Hej och välkommen Thomas.
Tack så mycket. Hej.
Var du chockad när du tog del av det här undersökningsresultatet från den Novus-undersökningen den ni gjorde?
Egentligen inte, utan jag skulle ju tro att tyvärr så är det nog i vissa avseenden till och med sämre än det här. Jag tror alltså att mörkertalen i de här frågorna är stora. Jag tror det är svårt att få fram statistik därför att jag tror det inte anmäls tillräckligt mycket av det som faktiskt sker. Utan jag tror att det sker nog mycket, mycket mer angrepp gentemot statstjänstemän i Sverige.
Mm. Ja, men Thomas, ni gjorde ju en liknande enkätundersökning även året för 4 år sedan. Och då svarade ju 28% att hot och våld förekom på deras arbetsplats jämfört då med 34% i den som gjordes i maj i år. Och det är liksom en tydlig ökning. Vad tror du att den beror på?
Alltså ökningen från den här tidigare till, det är nog att vi har börjat prata om frågan i större utsträckning. Och det tror jag så att säga, det bästa sättet att angripa frågan är att lyfta ut den i ljuset fullt ut. Och jag tror tyvärr 34% tror jag inte heller är en tillräckligt hög siffra för vad som egentligen händer. Jag har sett motsvarande siffra på isolerade myndigheter där man liksom någonstans, och det beror lite på hur man ställer frågan, men har du någon gång varit utsatt för till exempel trakasserier och motsvarande, och då kommer du upp i mycket, mycket högre siffror. Och det här är alltså, jag skulle ju säga att alltså just rapporteringsbiten och för att kunna lyfta fram det är otroligt viktig. Och där kommer då liksom arbetsgivarens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet in, att man måste kartlägga det här på de lokala arbetsplatserna mycket, mycket mer.
Men Johanna, tror du att det har ökat? Eller har du någon sån siffra eller känsla som tyder på det?
Vi har ju gjort ett flertal undersökningar. De första publicerade vi 2005 och den senaste 2016. Och där kunde man se att siffrorna när det gäller hot och våld var hyfsat stabila, men att trakasserierna ökade. Och det tolkade vi dels som ett hårdnande samhällsklimat där man kanske inte har samma respekt för myndighetspersoner och där man försöker påverka beslut i större utsträckning. Men också det som jag tycker Thomas illustrerar väldigt väl, att när man börjar prata om de här frågorna så väcker det ändå tankar. Jo, men det här jag utsattes för, det var faktiskt inte okej. Och det här kanske inte bara var en missnöjesyttring, utan man försökte faktiskt få ett annat beslut från mig.
Ja, men det är väldigt beklämmande att höra de här sakerna som ni beskriver. Och när man liksom ser siffrorna och statistiken kopplat till hot och våld så får man ju såklart liksom en överblicksbild. Men jag tänkte också att vi skulle höra exempel från de som jobbar i staten. En yrkesgrupp som är otroligt utsatta enligt alla undersökningar är de som jobbar inom kriminalvården, det vill säga på fängelser och på häkten. Och inför vårt samtal idag så har vi pratat med kriminalvårdaren Jasminka Badurina om otrygghet. Hon är förtroendevald inom fackförbundet ST och har jobbat i 20 år på häktet i Helsingborg.
Hot och våld är i vardag, men det har blivit värre och värre. Klimatet har förändrats och kulturen har förändrats. Respekten är inte detsamma. Ja, visst har det hänt innan. Visst har man ju blivit kallad för en massa och frustrationen var på ett annat sätt. Men nu är det ju nästan bakom varje dörr du öppnar som du blir otrevligt bemött. Där du blir dagligen förnedrad. Och det ska du tåla. Även om tingsrätten har blivit bättre, de har utdömt även för sveda och värk och hot och våld mot personal. För innan var det ju lite av det att du vet vad du jobbar med och då är du lite införstådd och då måste du tåla en del. Det är små saker som kan trigga igång att de börjar upp och skrika, kalla personal för öknamn. Ibland även att de går handgripligen på personal. Det är ofta att de kastar saker på en. Det som har förändrats också genom tiden är att kroppsvätskor är ju vanligt förekommande där man ger sig på personalen. Och det är de här bitarna som i sin helhet spelar roll hur personal som jobbar både känner sig och även de vanliga hoten att jag vet, jag kan ta reda på var du bor. Vi kan mötas på utsidan.
Thomas, vad säger du som ombudsman? Måste man tåla den här typen av verbala eller kroppsliga övergrepp om man jobbar med personer som är liksom kriminalvårdens målgrupp? Man möter liksom dömda eller misstänkta kriminella på jobbet.
Nej, jag måste säga, jag tycker det är ytterst beklämmande att höra att det är ingen som ska behöva hamna i det, att man upplever det här som en normal arbetssituation, för det är det inte och det ska inte vara det. Och jag kan ju någonstans, alltså det första jag tänker är ju någonstans att har man kommit till den slutsatsen som anställd att men det här ska jag kunna ta, då har det gått riktigt fel. Och då behöver man liksom göra ett omtag i det här arbetet med de här frågorna på den här arbetsplatsen. Det skulle jag gärna vilja se.
Johanna, vi hör ju de här liksom chockerande exemplen från just kriminalvården här. Men du var inne lite på, om man tittar på myndigheterna i stort, och att trakasserier är väldigt vanligt. Kan du försöka beskriva det för en person som inte alls förstår vad de här trakasserierna går ut på? Vad är det handlar om?
Vi ställer ju frågor om trakasserier som syftar till att påverka ett beslut, så de är inte lika vanliga som alla trakasserier. Men ett vanligt exempel var skuldbeläggning. Det är ditt fel att mina barn inte får middag imorgon. Det kan också vara påtryckningar. Man ska komma ihåg att många av de här klienterna kan faktiskt må riktigt dåligt och uttrycka liksom seriösa tankar om att ta sitt liv, men det finns också exempel där man framför självmordshot på ett lite mer strategiskt sätt och lägger liksom över ansvaret för sin livssituation på handläggaren. Andra exempel är är väl liksom mer form av missnöjesyttringar där man skriver mejl eller ringer hela tiden och försöker antingen få gå före i kön, man vill ha ett beslut snabbt, eller har önskemål om vad beslutet ska innehålla. Det finns också, men då är vi mer inne i en kriminell miljö där man sätter i system att JO-anmäla eller så, så att man använder sina legala möjligheter att klaga på ett otillbörligt sätt för att påverka beslutet.
Inför det här samtalet har vi också pratat om hot och våld med en facklig representant från ST på Försäkringskassan i Göteborg, Thomas Åding. Och han har länge jobbat som handläggare inom sjukförsäkringen.
Vi är ju en myndighet som har väldigt mycket kontakt direkt med våra, med de försäkrade, det vill säga de som söker förmåner hos Försäkringskassan. Det är ju superviktiga beslut för den enskilde. Ja, det går inte att underskatta egentligen betydelse av dem och ekonomiskt så att säga. Så att på det viset då har man också då mindre förståelse varför beslut kommer till som det gör. Då ökar desperationen. Många gånger handlar det om egentligen hot om vad man ska göra med sig själv. Att det blir ett hot då, liksom att man, om ni beslutar helt det här så kanske jag tar mitt liv. Så ofta så går det att reda ut där efteråt vid senare kontakter. Så ofta kan det vara en desperat åtgärd egentligen. Att man tar till och någonting kanske som man inte ens står för senare. Ett samtal senare om chefen ringer upp senare. Chefen från Försäkringskassan kanske ringer upp och frågar om det här. Eller om det är någon annan som med senare kontakt så står man inte kanske kvar vid det. Så att ofta är det en desperat åtgärd.
Ja, men väldigt dramatiska hot här då mot en handläggare på Försäkringskassan och som säkert har skett på fler platser. Och vad jag har förstått det så är det även så att Thomas Åding berättat att även polisen eller liksom vården kan bli inkopplad i det här fallet. Men du var inne på det tidigare här, Johanna. Är det liksom den här typen av handläggare som hanterar utbetalningar som mest utsätts för trakasserier och hot?
Ja, men det kan ju vara just att man fattar beslut som rör personens ekonomi. Där kommer ju även Kronofogden och Skatteverket in. Men också att man fattar beslut som har med ens frihet att göra, som kriminalvården SIS. Och vi har ju sett även korruptionsförsök som man utifrån kan tycka är väldigt konstiga, men som handlar om att man får inte bestämma någonting själv. Så helt plötsligt blir det jätteviktigt att få ha ett par annorlunda tofflor på sig under anstaltsvistelsen. Alltså just när du har så begränsad handlingsmöjlighet själv, så kan saker som i våra värld är liksom bisaker bli jätteviktiga. Och de beskriver också typiska påverkare i våra studier, just personer som är i en desperat situation eller som kanske har någon form av störning. Och det är också någonting där handläggarna ofta har stor tolerans, för man förstår att det är jobbigt att vara i den situationen. Men risken är ju just då att man inte ser dem som handlingskapabla och inte betraktar det här som något otillbörligt, utan mer som sånt som händer på jobbet.
Mm. Thomas, ser du några fler liksom tjänster eller yrkesroller som du också ser är liksom särskilt utsatta utöver de vi har nämnt?
Ja, alltså just så statstjänstemän som sysslar med så annan ingripande verksamhet och sånt än polisen, till exempel alltså djurskyddsinspektörer, andra typer av tillsynsmyndigheter och motsvarande. Just djurskyddsinspektörerna är vad jag vet en utsatt grupp. Jag har även rovdjursinventerare och sånt uppåt i norr. Det är typiska grupper som har lett hamnar i skottgluggen gentemot då liksom människor som där de går in och faktiskt utövar myndighetsutövning. Och då hamnar de i den direkta liksom fronten.
En annan yrkesgrupp inom staten som har väldigt mycket personlig kontakt och liksom möter medborgare är servicehandläggare på statens servicecenter. Och det här är en ganska ny inrättning. Alltså, sen 3 år tillbaka kan man som vanlig medborgare då gå till ett kontor från statens servicecenter om man har frågor om Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Pensionsmyndigheten. Och vi har också pratat med Ulrika Jansson som är servicehandläggare på Statens servicecenter i Falun, som alltså ger helt vanliga medborgare information om och hjälper dem att fylla i blanketter. Och Ulrika och hennes kollegor fattar ju själva då inga beslut som vi är inne på, men de möter besvikna och frustrerade medborgare.
Vanligt förekommande är ju ofta att det är hotfulla situationer när man hjälper kunden. Det som händer oftast är att kunden höjer rösten, har ett aggressivt beteende där man kanske säger att ja, men det här är ditt fel att det har blivit så här. Att man förstår inte gränsdragning i vad är jag som servicehandläggare ansvarig för och vad är faktiskt handläggaren på myndigheten som har fattat beslutet ansvarig för. Att de kommer ju hit för de tror att de träffar den myndigheten, men vi är ju bara en representant för dem. Så där det kan bli väldigt mycket hårda ord och väldigt hotfull stämning med att ja, men då kommer jag och polisanmäla dig för det här och det är ditt fel om det inte blir bra. Men man jobbar också mycket ute till oss anställda med olika utbildningar. Alltså, till exempel där i Falun så har vi ju fått en jättebra säkerhetsutbildning som på plats där det har kommit från säkerhetsavdelning som har haft lågaffektivt bemötande och vi har haft olika case där de har spelat extremt bra teater så att man har nästan känt att det här har varit på riktigt fast det inte har varit det och hur man ska hantera och man har diskuterat situationerna. Så att det finns ju många utbildningar att tillgå. Sen så är ju också den öppna dialog till sin kontorschef otroligt viktigt. Och där handlar det också om att det ska vara rätt person på rätt plats. Att kontorschefen måste ha mycket kunskap kring det här också. För att den är ju min stöttepelare i mitt arbete, den jag ska kunna bolla. Och likväl såklart skyddsombud också. Men kontorschefen har ju ytterst ansvaret för min arbetsmiljö. Den kan ni aldrig ifrånsäga sig.
Ja, men här hörde vi alltså Ulrika Jansson som är servicehandläggare på Statens servicecenter i Falun. Och där kan ju personer bete sig på väldigt många olika sätt som Ulrika beskriver. Men hon verkar i alla fall vara nöjd med hur hennes kontorschef hanterar och även förebygger incidenter. Men Thomas, jag läser in dig som en expert här då på fackliga frågor och även på vad arbetsgivaren borde göra. Vad är egentligen exakt arbetsgivarens ansvar i situationer som denna?
Alltså det strikt juridiska är att arbetsgivaren i grunden har att ta reda på är detta en arbetsplats där hot och våld kan förekomma och i sådana fall ta fram handlingsplaner för hur man förebygger det arbetet. Det är den striktaste juridiken. Det som beskrivs här låter ju faktiskt någonting som där man har börjat göra det här och att man till exempel tränar på olika situationer som faktiskt kan uppstå. Och det är precis det man måste göra, så det förebyggande arbetet här och att förbereda personalen på att det som kanske kan hända som är otroligt otäckt och att man sen har en möjlighet att omhänderta det och att liksom inte, det är inte den här individen, det är inte den här personen som är så, liksom har gjort något fel, utan det är faktiskt i yrkesrollen det här uppstår och det är ju därför jag säger någonstans att arbetsgivarens ansvar att gå in och ta hand om de här frågorna är absolut, alltså de får aldrig någonsin backa ifrån det ansvaret.
Mm. Vad är liksom skolboksexemplet av en arbetsgivare som gör det här? Vad skulle du till exempel lägga till då från Ulrikas arbetsgivare här i Falun?
Alltså frågan är ju, alltså nu beskriver hon ju lite så situationer som kanske har hänt och som varit otäcka, men just liksom alltså, där jag skulle vilja se möjligheten till exempel om det faktiskt blir ett riktigt rejält hot gentemot någon, alltså där en arbetsgivare faktiskt mer eller mindre fysiskt följer med vid en polisanmälan och deltar i hela det arbetet och är närvarande på plats för den anställde. Liksom något rätt skolboksexempel finns, det är svårt att säga just därför att alltså, de olika verksamheterna ser så olika ut, hot och våld inom kriminalvården är något annat än till exempel vad det kan vara på Försäkringskassan, så därför blir det ju liksom att boken måste anpassas, så någon ren skolbok finns inte. Men en närvarande och aktiv arbetsgivare och ett otroligt viktigt alltså förebyggande arbete och där man någonstans också hela tiden jobbar med rutinerna. Och att, liksom att den anställde vet att när det här händer så finns det en organisation som kommer ta hand om det. Och det ska man veta innan det händer.
Just det. Johanna, du har ju tillsammans med dina kollegor på Brå skrivit en handbok i hur man kan förebygga hot och våld. Vad skulle du säga är det viktigaste som arbetsgivarna måste ta tag i?
Det är många av de delar som Thomas lyfter och det här med att arbetsgivaren är skyldig att kartlägga risker. Här är ju så viktigt att man faktiskt incidentrapporterar, för hur ska man annars hitta de här riskerna? En sak som vi också trycker på är betydelsen av chefen, som jag tyckte var så bra illustrerad i det här klippet. öppet. För man tänker ju så här, eller när vi intervjuade över 100 utsatta personer så pratade de jättemycket om sin chef. Och vi funderade på vad är det värsta påverkansförsöket så. Och det visar ju sig att det som hade effekt, de som repade sig bäst och blev minst påverkade oavsett vem som utsatte dem och vilken form det tog, det var de som hade en god relation med sin närmsta chef. Så ni som lyssnar och är arbetsgivare, här är veckans besparingstips. Ni behöver inte investera i något extra utan satsa på ledarskapet. En chef som lyssnar och som förstår och som inte dömer, det är det bästa skyddet mot påverkansförsök.
Just det, och det är det som är, den här podden heter ju Statshemligheter, så det känns som att det där är liksom statshemligheten. Ja, men spännande. Så att jag hade tänkt att fråga dig så här, ja men hur ska man gå tillväga då om man har trakasserats eller hotats? Är det du säger då så här, du måste prata med din närmsta chef liksom?
Precis, man måste rapportera händelsen, ibland gör man det själv, ibland är det chefen som rapporterar. Det är också viktigt att veta att kollegor har en viktig funktion i att stötta, i att lyssna. Vi har exempel där man får telefonhot och kanske sitter i landskap. På en arbetsplats hade man som rutin att då ställer man sig upp och viftar. För då kan kollegorna bara genom att titta vänligt på en vara ett stort stöd. I vissa fall skrev de lappar om hur man skulle ta sig ur det här samtalet. Och i vår handbok så beskriver vi lite vad man kan göra innan det händer, när det händer och efter det har hänt så. Men även utbildningsinsatser, särskilt om man är en väldigt utsatt grupp där man får öva på svåra case. Så att man inte försöker uppfinna en metod i skarpt läge utan man kan vila i att man har kunskap. Sen ska vi inte heller glömma att väldigt många statstjänstemän är otroligt duktiga på att förebygga hot och våld. De kan ta ner hotfulla situationer, de kan lugna ner samtal. Man kanske byter av med någon kollega som kan liksom börja om samtalet och hitta en väg fram. Så att vi ska inte heller förringa det arbete som sker, men man måste bygga vidare på det.
Mm. Ja, men spännande. Man kan ta hjälp av sina duktiga kollegor kanske. Ja. Ja, men vi har ju pratat lite om enskilda anställda och om arbetsgivarens ansvar och sådär. Jag tänker att om vi ska lyfta blicken lite så tänker jag att hot och våld mot tjänstepersoner också kan ses som ett större samhällsproblem. Johanna, vad skulle du säga? Vad visar er forskning när du var inne på det här med kring besluten? Fattar tjänstepersoner som hotats andra beslut?
De flesta gör ju inte det. För de har otroligt stark integritet. Och våra intervjupersoner, de tryckte liksom att det viktiga är att beslutet blir rätt. Sen kom deras rädslor, sömnproblem, dålig arbetsmiljö. Det var liksom sekundärt. Det var viktigt att beslutet var korrekt. Men man kan säga att myndighetspersoner som jobbar liksom ute på fältet och där man inte ser vad de gör, de har lite större tendens och möjlighet att undvika vissa beslut. Man kanske är mer ytlig än kontroll, man kanske undviker vissa ärenden. Men återigen, om vi tar statshemligheten här, en arbetsgivare som är dålig på att hantera det här kommer tappa personal. Och de som går är de som är duktigast, de som tar det här på största allvar. Och de kan vara svårast att ersätta också. Så den här benägenheten att sluta är väldigt viktig. Och den såg vi vara större på utbetalande myndigheter. Och det kan ha med arbetsmiljö att göra, men det kan också ha med självbild att göra. Är du åklagare eller domare så finns det inte så jättemånga andra arbetsgivare där du kan vara det. Men om du handlägger myndighetsbeslut, då kan du faktiskt göra det på många andra ställen.
Mm. Men är det verkligen, å ena sidan vill jag säga så här, prisa statstjänstemännen, de svenska okorrupta statstjänstemännen. Å andra sidan är det så här, men vill folk verkligen erkänna om de påverkas av att fatta andra beslut? Vad tror du, var ligger sanningen på den skalan?
Det är svårt. Och vi menar ju att vi har minimiskattningar, för det vi har är de som själva har reflekterat över att det är det de gör. Det kan ju också vara en omedveten process.
Är det så, skulle du säga, att rättssäkerheten i statsförvaltningen är hotad på lång sikt?
Kanske inte på lång sikt, men enskilda beslut kan det ju bli jättetokigt. Och det skapar ju en orättvisa mot dem där man fattar liksom rättssäkra beslut. Och eftersom vi då har de här lojala, duktiga myndighetspersonerna, de tar ju väldigt mycket skada av den här gången de gick vilse också, och det blir också en kostnad.
Den bilden av statstjänsteman i Sverige som oerhört lojal sitt uppdrag, den känner jag igen väldigt, väldigt väl. Och problemet är ju bara det att oavsett vilket, det här har ju en påverkan på individen och, som jag skulle märkligt, organismen. Alltså människan bakom tjänsteman måste ju någonstans brytas ner. Och den kanske inte liksom slutar att göra just alltså sitt uppdrag, men det, någonstans så är ju risken att den här människan faktiskt går sönder till sist och kanske blir sjukskriven av andra orsaker eller gör någonting annat. Och där detta är egentligen den faktiska orsaken till det. Och det är ju det här som jag tror, det är därför vi måste titta på detta ur ett arbetsmiljöperspektiv och måste bemöta det utifrån den biten. Mm. Så jag tror ju, så jag delar ju den uppfattningen att det här är ett problem.
Och Thomas, när vi pratade med Jasminka här då från på häktet i Helsingborg, så berättade hon att kriminalvården på många ställen i Sverige har svårt att rekrytera den personal som behövs. Kan det bli så att förutom det här arbetsmiljöproblemet för de som redan jobbar här som du nämner, att det också blir så att man har svårt att rekrytera personal i framtiden för den här typen av arbeten?
Ja, det är ju självklart att det kommer att bli. Alltså att hanterar man inte de här frågorna och det liksom kommer eskalerar som det gör i samhället just nu, så kommer det ju bli, alltså det är ju ingen som kommer vilja jobba på de här arbetsplatserna. Alltså varför skulle man vilja utsätta sig för det? Att riskera att bli liksom, att behöva normalisera trakasserier och hot. Det är klart det.
Mm. Och Thomas, om man nu har lyssnat på det här poddavsnittet och tänker så här, uff, jag känner mig faktiskt inte så trygg på jobbet som jag skulle kunna önska. Vad är liksom ditt bästa tips på vad man som enskild tjänsteperson kan göra då?
Jag skulle säga att det man behöver göra är att vända sig till skyddsorganisationen, titta efter vilken typ, eller framförallt vända sig till arbetsgivaren och titta vilken typ av rutiner har vi. Är de här kända, så få arbetsgivaren att faktiskt aktivt i det dagliga APT-hanteringen medvetandegöra personalgrupperna om vilket typ av rutiner som finns. För jag tror alltså att många arbetsplatser som där vi träffar förtroendevalda och andra, då är det här relativt okänt. Alltså jag utbildar skyddsombud och motsvarande, så frågar man, känner ni till era rutiner kring det här och det här och där? Och då är det ändå alltså skyddsombud, nej, vi har inte riktigt koll på hur detta. Det måste man ta reda på, och framförallt det är arbetsgivarens ansvar att se till att det här är känt. Men som skyddsorganisationer och från fackliga sidan så måste vi pusha arbetsgivarna att faktiskt göra det de ska.
Mm. Så att om du som lyssnar på det här undrar, jag frågar dig nu vad som man gör, det här har hänt, om man inte känner sig trygg, men det bästa man kan göra just nu i alla fall är bara googla. Hur ska det här funka? Googla på intranätet, hur ska det här funka på min arbetsplats? Ja. Okej, Johanna, vad skulle du ge för tips till en enskild person? Vad kan den göra för att liksom själv göra för att öka tryggheten på sin arbetsplats?
Men det finns ju mycket material. Vi har vår handbok. Det finns en hot på jobbet-sida. Sunt arbetsliv håller på att ta fram. Så det finns mycket kunskap. Men det handlar nog också om att man måste ha en kultur där man vågar säga att det här är en fråga. Och det kan ju kännas som att man kommer med dåliga nyheter när man pratar om hot, våld och hur liksom beslut påverkas och rättssäkerheten utmanas och så. Men man måste ju komma ihåg att till syvende och sist handlar det här om kvalitet i förvaltningen. Och det tycker folk är roligt att prata om. Så man kan ju också ta den ingången. Hur säkerställer vi att vi får de bästa besluten, att alla får samma typ av beslut? För det kanske är mindre känsligt att lyfta på en arbetsplatsträff. Det finns också, det finns tester, vi beskriver i handboken hur man kan mäta sitt säkerhetsklimat och sin säkerhetskultur. Och då är det ett test som säger att man behöver prata om vissa frågor. Det kan också vara ett sätt att närma sig det här något utmanande fältet.
Just det, ja, så titta i er handbok helt enkelt och försök hitta en positiv ingång i de här ganska tunga frågorna. Tack så jättemycket Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet Brå för massa bra tips och analyser. Och tack Thomas Fröstberg, ombudsman på fackförbundet ST, för att du delar med dig av ditt expertperspektiv. Jag heter Silvia Kakembo, du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org.